Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Simon Winchesters The Professor and the Madman är facklitteratur som förenar biografi, idéhistoria, kriminalhistoria och språkvetenskap. Boken följer arbetet med Oxford English Dictionary, det stora historiska lexikon som skulle dokumentera engelska ord genom deras faktiska användning i litteratur och andra källor. I centrum står James Murray, den självlärde skotten som blev ordbokens ledande redaktör, och William Chester Minor, en amerikansk armékirurg och veteran från inbördeskriget. Minor var intagen på Broadmoor, ett brittiskt hospital för personer som bedömts som kriminellt sinnessjuka, efter att ha dödat en man under en psykos. Trots detta blev han en av projektets mest produktiva frivilliga medarbetare. Winchesters syfte är både att förklara hur ett lexikon av denna storlek kunde skapas utan modern teknik och att visa den mänskliga, ofta motsägelsefulla verkligheten bakom ett kulturellt monument. Resultatet är en berättelse om kunskap, sjukdom, arbete och språkets sociala historia. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, Oxford English Dictionary byggdes genom ett tidigt nätverk av frivilliga läsare. Bokens viktigaste idéhistoriska ämne är själva arbetsmetoden bakom Oxford English Dictionary. Projektet utgick från att ord inte skulle definieras enbart genom redaktörernas auktoritet. Istället skulle varje ord följas genom daterade exempel, hämtade ur texter från olika perioder. Frivilliga läsare läste böcker och skrev citat på små lappar tillsammans med ordet, källan och sammanhanget. Redaktionen kunde sedan sortera materialet för att se hur en betydelse hade uppstått, förändrats eller försvunnit. Metoden gör ordboken till en historisk dokumentation av bruk, inte bara en lista över rekommenderade ord. Winchester visar också varför arbetsformen blev så krävande. Engelskan hade spridits långt utanför Storbritannien och rymde äldre, regionala, tekniska och importerade ord. Ingen liten krets av akademiker kunde läsa allt som behövdes. Projektet krävde därför ett distribuerat kunskapsarbete långt före dagens digitala samarbetsformer. För svenska läsare kan jämförelsen med arbetet kring Svenska Akademiens ordbok vara belysande, även om projekten har olika institutionell historia. Båda visar att historiska ordböcker är långsiktiga infrastrukturer för kulturminne. Boken gör detta till en konkret fråga om organisering, urval och uthållighet, snarare än ett torrt tekniskt sidospår. För det andra, James Murray personifierar den viktorianska vägen från självlärd till vetenskaplig redaktör. James Murray framställs som den organisatoriska och intellektuella kraft som gav ordboksprojektet riktning. Han saknade den klassiska universitetsbana som ofta förknippas med brittisk akademi. Istället byggde han sin kompetens genom självstudier, undervisning, språkinlärning och deltagande i lärda sammanhang. Den bakgrunden är central eftersom den förklarar både hans disciplin och hans respekt för kunniga bidrag från människor utanför etablerade institutioner. Som redaktör behövde Murray göra mer än att förstå ord. Han måste skapa rutiner för en mycket stor mängd korrespondens och citatlappar, bedöma källors relevans och hålla ett långsamt projekt i rörelse sig. Boken betonar därmed redaktörskap som en form av praktiskt kunskapsarbete. Det handlar om att bygga system där många människors observationer kan bli ett tillförlitligt gemensamt verk. Murrays arbete visar också den viktorianska tidens dubbelhet. Perioden präglades av tydliga klassgränser och institutionell auktoritet, men erbjöd samtidigt vägar för autodidakter med exceptionell arbetsförmåga. Winchester använder inte Murray enbart som kontrast till Minor. Han visar hur Murrays stabilitet, metodiska vana och tålamod var nödvändiga för att de enskilda bidragen skulle få en varaktig plats i ordboken. Utan den sortens redaktionell struktur hade frivilligernas kunskap förblivit spridd och svåranvänd. För det tredje, William Chester Minors citat visar att intellektuell förmåga och psykisk sjukdom kan samexistera. William Chester Minor är bokens mest svårfångade gestalt. Han var utbildad läkare och hade tjänstgjort som kirurg i det amerikanska inbördeskriget, men utvecklade svår psykisk sjukdom med paranoida föreställningar. Efter att ha skjutit och dödat George Merritt i London bedömdes han som sinnessjuk och placerades på Broadmoor. Där fick han, dels på vis på grund av sin sociala ställning och sina ekonomiska resurser, tillgång till böcker och möjlighet att arbeta i en omfattning som andra intagna saknade. Winchesters centrala poäng är inte att sjukdom automatiskt skapar genialitet, snarare visar berättelsen att Minors omfattande bildning. Hans tillgång till ett bibliotek och hans extrema koncentration kunde omsättas i ett arbete som redaktionen faktiskt hade nytta av. Han letade fram citat med ovanlig precision och svarade på förfrågningar från Oxford. Samtidigt förvärrades hans tillstånd, vilket gör det missvisande att romantisera hans produktivitet. Boken håller därför två fakta i huvudet samtidigt. Minor var en värdefull medarbetare i ett viktigt vetenskapligt projekt och han var en djupt lidande människa vars sjukdom fick dödliga konsekvenser för andra. Den spänningen ger boken dess etiska tyngd. Den ifrågasätter enkla kategorier som frisk och sjuk, nyttig och farlig, utan att förneka brottet eller lidandet. För det fjärde. Mötet mellan Murray och Minor prövar gränserna för vem som får räknas som en lärd deltagare. Relationen mellan James Murray och William Chester Minor är mer än en ovanlig anekdot. Den belyser hur kunskap kan komma från oväntade platser, men också hur institutioner avgör vem som får erkännande. OID-redaktionen såg först Minor genom hans minutiösa citat och brev. Hans bidrag bedömdes utifrån kvalitet och användbarhet, inte utifrån hans sociala situation. När Murray senare förstod att den produktive medarbetaren levde på Broadmoor förändrades den yttre bilden, men inte värdet av det redan utförda arbetet. Boken beskriver deras kontakt som en vänskap grundad i gemensamt intresse för språk och litteratur. Den ska dock inte läsas som en berättelse där professionell respekt helt upphäver skillnader i makt och livsvillkor. Murray kunde besöka och lämna institutionen medan Minor var frihetsberövad och alltmer sjuk. Just därför blir kontakten betydelsefull. Den visar att intellektuellt arbete ibland kan skapa ett begränsat men verkligt rum för värdighet och ömsesidighet. För dagens läsare aktualiserar detta frågor om medborgarforskning, frivilliga arkivprojekt och öppna kunskapsgemenskaper. Winchesters historiska exempel förespråkar inte okritisk inkludering, men det visar att kompetens inte alltid följer formella titlar eller respektabla livsbanor. Samtidigt krävs, som OID visar, redaktionella normer och kontroll för att enskilda bidrag ska kunna ingå i ett tillförlitligt offentligt verk. Slutligen, boken placerar mord. Asylvård och språkprojekt i det viktorianska samhällets villkor, The Professor and the Madman, använde Minors liv för att skildra större historiska förhållanden. Särskilt det sena 1800-talets syn på krigstrauma, brott, klass och psykiatrisk vård. Minors erfarenheter från det amerikanska inbördeskriget ligger i bakgrunden till hans sammanbrott, även om moderna diagnoser inte enkelt kan projiceras bakåt i tiden. Winchester visar hur begränsad förståelsen och behandlingen av svår psykisk sjukdom var. Och hur asylen både fungerade som vårdplats och som ett sätt att skydda samhället från den som hade begått ett våldsbrott. Broadmoor skildras därför inte som en enkel kuliss för en sensationell historia. Institutionen förklarar de materiella villkor som gjorde Minors ordboksarbete möjligt, men också den isolering och ojämlikhet som präglade hans liv. Hans relativt privilegierade ställning där skilde sig från många andra intagnas. Den detaljen hindrar läsaren från att göra hans erfarenhet till en allmän bild av asylvård. Samtidigt kopplas den sociala historien till språkets historia. OID växte fram i ett Storbritannien med globala anspråk där engelskan spreds genom handel, migration och imperium. Behovet av att kartlägga språket var därmed även ett kulturellt projekt att ordna och dokumentera ett växande språkligt arv. Bokens styrka ligger i att den visar hur ett till synes neutralt uppslagsverk också bär spår av sin tids institutioner, konflikter och ojämlika värld. Sammanfattningsvis, boken passar särskilt väl för läsare som vill ha idéhistoria med tydliga mänskliga konsekvenser. Den är relevant för den som intresserar sig för språk, lexikografi, brittisk 1800-talshistoria, psykiatrihistoria eller berättande facklitteratur. Den kräver inte att läsaren redan kan något om ordboksarbete eftersom Winchester förklarar varför citat, källor och redaktionella rutiner var avgörande för OID. Samtidigt ger den erfarna läsare en koncentrerad inblick i hur ett av den engelskspråkiga världens mest betydelsefulla referensverk växte fram. Den intellektuella behållningen ligger i att boken gör en vardaglig boktyp, ordboken, synlig som resultatet av omfattande urval och samarbete. Den ger också anledning att tänka mer nyanserat om auktoritet, Murrays formella redaktionella ansvar och Minors informella, men exceptionellt användbara, arbete behövde varandra. Praktiskt kan läsaren få en tydligare förståelse för varför historiska ordböcker redovisar belägg och dateringar och varför språk inte kan fångas fullt ut genom enkla regler. Jämfört med rena biografier om psykisk sjukdom eller mer tekniska historieskildringar av OID utmärker sig boken genom sin dubbla konstruktion. Mordfallet och institutionslivet ger berättelsen dramatisk kraft, medan lexikografin ger den saklig och kulturell betydelse. Den kombinationen är också dess begränsning för vissa läsare, eftersom tonen ibland rör sig mellan populärhistoria och litterär dramatisering. Men när den fungerar som bäst visar den att stora kunskapsprojekt inte skapas av abstrakta institutioner, utan av ofullkomliga människor, arbetsrutiner och långvarig uthållighet. Om du vill stödja Simon Winchester, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!